Men frågan är så här. Är det en man som sitter där? Var det han som följde efter makarna Palme den här kvällen?
Jo, det, jag är säkert.
Är han den man du såg i hörnet av Tunnelgatan, Sveavägen den kvällen? Lisbeth Palme, ja. Jag är säker.
Det är juni 1989. Stockholms tingsrätt på Kungsholmen i Stockholm. Vittne efter vittne pekar ut Christer Pettersson som Olof Palmes mördare.
Sätter jag på den här personen en mössa och tar bort mustaschen så är det mycket likt. Väldigt lika.
Men så händer något. En vaktmästare ger Christer Pettersson alibi. Ett huvudvittne avfärdas som missbrukare utan trovärdighet. Lisbeth Palmes viktiga utpekande faller samman.
Jag hävdar att det här är ett värdelöst vittnesmål.
Sedan ljudupptagningarna från Stockholms tingsrätt digitaliserats och gjorts offentliga berättar Expressen hela historien om Christer Petterssons kväll den 28 februari 86. Nu kan du höra hans och alla nyckelvittnes egna berättelser om natten då Sveriges statsminister sköts till döds på Sveavägen mitt i Stockholm. Kvällen börjar i Rotebro utanför Stockholm. Christer Pettersson och en bekant är på jakt efter amfetamin. Pettersson ger sig av mot stan. Här är åklagaren Anders Helin som frågar ut Pettersson.
Och ditt ärende i Stockholm, vad var det?
Det som har framkommit här att det var att införskaffa amfetamin.
Pettersson är socialt utslagen och tillhör A-lagarna. Det berättar han i förhöret med sin advokat Arne Liljeros.
Ja, det har ju varit mycket, mycket slentrian i mitt liv och leverne. Ja, nästan uteslutande slentrian kan man ju säga. Visserligen har jag haft ett och annat arbete. Bland annat har jag arbetat med barn i en ungdomsvårdperiod och till allmänt glädje åtminstone för barnen. Efter vad jag har fått omvittnat. Men frånsett det så har det varit mest krökande och supande på bänkar och gator och torg. Och även hemma naturligtvis. Så att det har varit de senaste 5 åren ett mycket slentrianmässigt liv.
Hur bedömer du dig själv? Är du så kallad A-lagare eller hur vill du beteckna dig själv i avseende på alkohol?
Ja, det måste man ju säga rent faktamässigt att det är i den kategorin jag har umgåtts med. Så att då har jag ju alltså också ingått i den.
Christer Pettersson berättar att han vid 19-tiden på kvällen den 28 februari 86 ger sig in till stan. Suget efter amfetamin gör att han åker till spelklubben Oxen för att möta knarkhandlaren Sigge Cedergren.
Och vi hälsar på varann. Och jag frågar honom lite diskret om han har något amfetamin. Och jag kan inte påminna mig om han bad mig vänta för att åka och hämta, eller om han skulle gå ut i bilen och hämta, eller om han rent av hade det på sig. Och gav mig det omedelbart, men i alla fall så fick jag amfetamin av honom.
Sigge Cedergren förhörs i rätten av åklagaren Jörgen Almblad och bekräftar då besöket på en spelklubb i närheten av Hötorget i Stockholm.
Kan du komma ihåg några av de gäster som fanns på Oxen den här kvällen?
Jag kommer ihåg då Janne och Christer. Och jag kommer inte ihåg något fler.
Nej. Christer sa du. Kommer du ihåg när han kom till klubben?
Exakt tid vet jag inte. Men det var ju då på kvällen. Och klockan, vad klockan kan vara exakt, det kan jag inte säga.
Nej. Vad skulle Christer göra där? Brukar han spela kort?
Det var väl inte så mycket kortspel där.
Nej.
Utan det var ju mest spel på maskinen.
Mm. Brukade Christer spela på sådana?
Nej, det gjorde han inte.
Vad var hans ärende på boxen den här kvällen då?
Det var väl att träffa mig och få lite amfetamin. Mm.
Christer dröjer sig kvar på spelklubben Oxen. Någon tar fram två flaskor sprit, berättar Christer för åklagaren.
Det är mycket där.
Ja, jag har ju uppgett att inalles en 50 centiliter.
Det är möjligt att du har gjort, men är det riktigt då?
Ja.
Det är så du minns.
Ja, det var ett antal starka groppar alltså, i rejäla glas.
Därför du somnade på tåget? Då.
Ja, det utgår jag ifrån.
Christer Petterssons version är att han går från klubben Oxen vid 22.30 och lämnar då centrala Stockholm med ett pendeltåg. Tåget går 22.45. Därmed skulle han då inte varit på plats när mordet sker 20.11. Christer säger att han somnar på tåget och vaknar på slutstationen.
Jag vaknade i Märsta och att jag gick ut på perrongen och satt på en trebänk där en stund och rökte en cigarett och väntade för att deras vändande tåg, det är samma tåg som åkte tillbaka. Och jag åkte också tillbaka med samma tåg och kom då till Brotebro. Allra senast, ja, någon minut, 5:12 alltså.
Ja. När fick du reda på att Palme var död?
Ja, vid cirka 9-tiden på morgonen.
Och hur?
Genom att jag såg rubriken till min bestörtning gick jag ut till brevlådan och ser, alltså jag tar Dagens Nyheter i handen och ser Palme mördad. Och jag tänker, herregud, tänker jag. Går in, sätter mig vid köksbordet och blir mycket ledsen. Ja.
Christer säger också att han är socialdemokrat och anhängare av Olof Palme.
Ja, jag har alltid röstat socialdemokratiskt ända sedan jag gick med mina föräldrar till vallokalen i Hagalunds skola för första gången. Ja, jag vet inte om det finns några vittnesuppgifter eller förhörsuppgifter på det, men jag har personligen uttryckt mig på det viset vid flera tillfällen till den som har velat höra på, att jag har beskrivit Olof Palme som vår enda statsman.
Men så kommer bakslaget. En rad vittnen pekar helt eller delvis ut Christer Pettersson runt mordplatsen. Det avgörande vittnesmålet kommer från Lisbeth Palme. Vid tingsrättsförhandlingen ställer hon en rad krav för att medverka. Och ett av dem är att förhören inte ska bandas. Därför är det här en stenograf som läser upp hennes vittnesmål och frågorna från åklagaren när Lisbeth Palme pekar ut Christer Pettersson i rättssalen.
Är han den man du såg i hörnet av Tunnelgatan, Sveavägen den kvällen, Lisbeth Palme? Ja. Helin, är du helt säker på det, Lisbeth Palme? Ja. Helin, ingen tvekan, Lisbeth Palme? Nej.
Och utpekandena fortsätter. En korvhandlare som har sin kiosk nära mordplatsen säger sig ha sett Pettersson följa efter paret Palme strax före mordet. Han pekar ut Pettersson i rättssalen i förhör med åklagaren.
Jag frågar dig så här. Om du tänker nu på den där filmen, videofilmen du såg. Då sa du att det var nummer 8 du kände igen.
Ja.
Var du säker på att det var nummer 8?
Jag är säker, ja.
Jag är säker. Den person som bar siffran 8 på den här videofilmen, han sitter där som nummer 2.
Ja.
Från vänster. Känner du igen honom?
Ja. Om inte när jag tittar rakt fram i ansiktet, men om jag tittar på vänstra kind och jämför videoinspelning mest när det gäller gång bakifrån.
Men jag frågar dig så här, är det en man som sitter där? Var det han som följde efter makarna Palme den här kvällen?
Jo, jag är säker.
Du är säker på det?
Jo. Jag säger, om jag jämför hans gång och hans vänster kind,
som du såg på videofilmen.
Ja.
En kvinnlig konstnär såg en man utanför biografen Grand som hon tror kan vara Christer Pettersson som stod och väntade på paret Palme. Åklagaren Anders Helin refererar här till en konfrontationsvideo där konstnären tidigare pekat ut Pettersson.
Han som hade nummer 8 på den där filmen, han sitter här som nummer 2 vid det bordet mitt emot mig. Vi tar en titt på honom nu.
Mm.
Har du några kommentarer då? Kan det vara den person du såg utanför grann?
Han är rätt lik.
Han är rätt lik.
Som, alltså jag minns så lite, va, men han, det är klart han är ganska lik den. Men jag har bara sett liksom ögonen så där. Tänk på det. Hastigt.
Jag fattar det så att han liknar den person du såg utanför grann, men du kan inte yttra om det är han eller inte.
Ja.
Är det riktigt uppfattat?
Ja.
En 25-årig flygledare satt i sin bil utanför bion och väntade på sina föräldrar som var på samma bioföreställning som paret Palme. Utanför bion såg han en person stå och vänta.
Men jag ser då en mansperson till höger om entrén som gör att jag direkt får någon sorts olustkänsla. Så att jag hajar till där att... Vad är det då? Så, vad är det för person som står här? För det var ganska kallt som sagt. Vad jag undrade. Jag satt och tänkte, vet jag. Undrar vad den där personen stod där för. Kanske han väntar på någon som är inne på bio. Jaha, det var ju låst där. Så att det är därför han inte går in då. Och det som har så att säga etsat sig fast då i mig är blicken från den här personen. Och våra blickar möttes väl några gånger. Och sen fick jag för mig då att det är nog bäst att ta det lite försiktigt här. Man vet aldrig vad som kan hända. Det var någon sorts känsla jag fick där. Så att,
I rättegångssalen pekar flygledaren sen delvis ut Pettersson som mannen utanför bion som kan ha stått och väntat på Palme.
Är han lik den person du såg utanför Grande?
Ja, jag försöker ta bort mustaschen här. Jag försöker också. Jag har alltså inget minne av något mörkt hår som jag har sett på någon. Jag har minnet av någon sorts mössliknande, va?
Mm.
Och... sätter jag på den här personen en mössa och tar bort mustaschen så är det mycket likt. Väldigt lika.
Det är mycket likt, sen.
Ja.
Då träffar jag Christer. Det står han utanför igen, det jag för.
Roger Östlund är bekant till Christer Pettersson från Stockholms missbrukarkretsar. Östlund säger att han har sett Christer Pettersson utanför bion. Han ska också ha sett honom gå i riktning mot mordplatsen strax före mordet. Östlund ska vid mötet med Christer ha stått vid en telefonautomat strax innanför ytterdörrarna på biografen.
Och i det skeendet, så när jag står där ska börja ringa, då träffar jag Christer här. Då står han utanför genbiografen. Och då lutar jag mig fram liksom ett tal steg. För det var en meter ifrån dörrarna till telefonen. Okej, vi har varit goda vänner och sådär. Och rätt ovänner har vi inte varit. Men det hände en episod 85 innan så här. Men jag ville i alla fall prata med honom. Om vad det visste jag inte. Men han... om man säger någonting, jag kan inte uppfatta det. Jag öppnade dörren lite grann. Då. Jag vill att han ska komma in eller öppna en dialog. Där. Så du gör han någonting avvisande i alla fall. Så jag fick uppfatta att han var inte intresserad av mig. och såg... Ja, då fick jag det här i tankarna i alla fall, att det inte stod rätt till mellan oss två sen sist. Så det var inte mycket mer. Då gick han emot kiosken på Sveavägen då, mot kyrkan. Då.
Är du absolut säker på, Roger, att du träffade Christer?
Ja, jag är absolut säker.
Det ser nu mörkt ut för Christer Pettersson. Helt eller delvis utpekad av flera vittnen. Tillsammans ser de en bild av en mördare som följer efter statsministern från bion och sen kallblodigt mördar honom i hörnet av Sveavägen och Tunnelgatan. Ändå börjar åtalet sakta falla samman. Det börjar med en vaktmästare från norra Sverige som väl känner till Christer Pettersson till utseendet. Han har tidigare bott nära Christer Pettersson i Rotebro. Vaktmästaren ger Pettersson alibi och bekräftar Petterssons egen version, att han hade somnat på tåget och satt vid slutstationen i Märsta vid tiden för mordet.
Ja, jag går in och visar kort i spärren. Och på väg ut så fick jag se en som satt där. Och jag reagerade på en gång, det var Christer Pettersson. Han satt på en bänk framåtlutat så här och tittade ömsom dit och rätt ner.
I hovrätten ska också ytterligare en man ge alibi till Christer Pettersson och styrka att han var på pendeltåget vid mordet. Båda dessa alibivittnen ifrågasätts starkt av åklagarna. Men samtidigt kommer fler och fler uppgifter som talar emot berättelsen från en av åklagarnas vittnen. Roger Östlund, missbrukaren som påstår att han sett Pettersson utanför Grand och att han gick mot mordplatsen strax före mordet. Flera vittnesuppgifter tyder på att tidpunkten då han skulle sett Pettersson gå mot mordplatsen var först efter att mordet hade skett, klockan 23.21.
Av flickans uppgifter, hon som steg på bussen och skulle gå 23.28. Av biografvaktmästarens uppgifter. Av flygledaren som satt i bilen. Av hans uppgifter. Av Östlunds egna uppgifter så framgår att Östlund inte kan ha ringt från Grand förrän efter 23.30, troligen 23.40. Jag hävdar att det här är ett värdelöst vittnesmål.
Men det stora bakslaget för åklagarna kommer när fler och fler detaljer om Lisbeth Palmes vittnesmål avslöjas. Vid konfrontationen har hon i förväg fått veta att den misstänkte är alkoholist och pekar då ut nummer 8, som är Christer Pettersson. Advokaten siktar in sig på en rad fel under konfrontationen.
I vart fall så framgår det ju utav den här promemorian, sidan 35 i huvudprotokollet, avseende den 14/12, som ju inte är upprättad för den 26 januari 1989, att fru Palme säger att det ser man vem som är alkoholist och det är nummer 8. Men det är inte bara det, säger hon. Det är först talar han om alkoholist, men det är nummer 8. Och i sammanhanget så säger jag då att den här konfrontationsgruppen var inte bra. Christer Pettersson har ett avvikande utseende från de övriga 11 personerna.
Och det är tveksamheterna kring Lisbeth Palmes utpekande och polisens misstag i utredningen som till slut blir avgörande. Christer Pettersson fälls i Stockholms tingsrätt den 27 juli 89. Men det är en oenig domstol och många är inte överraskade när Pettersson senare frias i hovrätten och de hänvisar till flera extremt grova misstag i polisens arbete. Christer Pettersson kommenterar senare domen i en intervju med Ulf Elving i Sveriges Radio.
Blev du förvånad när hovrätten trodde mer på dig skildrad som en utslagen och starkt kriminell person än på en känd och oförvitlig medborgare som Lisbeth?
Ja, förvånad. Ja, jag blev glad. Jag måste säga ärligt, och det jag tror jag väl i alla fall åtminstone till Arna berättade, att jag vågade alltså inte tiden från tingsrättsdomen och fram till frisläppandet helt och fullt hela vägen ut tro. Utan jag var alltså i ganska stora stycken utlämnad till det så kallade hoppet.
I en SVT-intervju med Lars Adaktusson några år senare avslöjar Pettersson att han var redo att strunta i överklagande och ta sitt straff. Allt som en markering mot Lisbeth Palme. Pettersson berättar om ett samtal i häktet med advokaten Arne Liljeros direkt efter första domen om livstidsfängelse.
Vi överklagade Liljeros. Han studsade. när vi talade med varandra mellan fyra ögon i häktet. Det är inte alls säkert, sa jag. Jag var så trött på hela balletten, om man ska använda det ordet. Jag har nyss funnit min själ, sa jag. Och om inte Lisbeth Palme har förlorat sin, så är hon på god väg att göra det. Ja, men vad fasen, sa han. Ska du sitta där som en martyr då? Martyr, sa jag. Det var väl också en jävla fråga. Det var ju... martyr, jag har väl aldrig sett mig som en martyr. Nej, nej, ja, men klaga då. Så att det var nästan så att jag är ren... ilska hade låtit bli att överklaga, alltså.
Då hade du varit beredd att ta på dig straffet?
Ja, rakt av.
Christer Pettersson är en fri man. Men han slipper inte undan. Hans liv blir en mediacirkus som fortsätter kretsa kring mordet. Han dras ner allt djupare i missbruk. 1998 medverkar han aggressiv och påverkad i en TV3-dokumentär med radio- och tv-profilen Gert Fylking.
Jag orkar inte svara två gånger på allting.
Vad beror det på?
Vad beror det på? Det är mycket att vi behöver sig ta på krafterna. Misantrop, det betyder människohatare. Filantrop betyder människoälskare.
Pettersson medverkar också i ett TV3-program med Robert Aschberg. Där blir han utfrågad av Leif G.W. Persson och advokaterna Leif Silbersky och Claes Borgström. Christer reagerar starkt när Silbersky ifrågasätter hans historia om mordkvällen.
Ditt alibi är 100% spräckt. Varför ljög du om detta?
Du snackar inte skit, hörru.
Nej, men Christer, frågan är...
Sluta med den där jävla liksom provocerande tonen mot mig, vet du. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig, vet du.
Nej, Christer, jag tycker det är helt riktigt att...
Passar det jävligt noga.
Men återigen, varför lämnar du inte allt det här bakom dig? Om du är oskyldig.
Men...
Sluta det, vad
Christer, ska vi prata en stund?
Snurra bara ner så vi kan göra. Hans jävla förbaka. Fy fan, alltså. Du hörde på tonen, alltså. Va? De utgår från att jag är skyldig. Jag är så trött på det!
Den 15 september 2004 får Pettersson en skada i armen under ett polisingripande. Han plåstras om och skickas vidare till beroendeakuten på Sankt Görans sjukhus. När han skrivs ut dagen efter hinner han bara några meter utanför entrén innan han faller och slår huvudet i marken. Han får en fraktur i skallen och allvarliga hjärnblödningar. Hans liv går inte att rädda. Klockan 12.55 den 29 september 2004 avlider Christer Pettersson på Karolinska sjukhuset.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.